blev faderlös tidigt. Farfar dog förmodligen i lungsot när min far och hans syskon var minderåriga. Och min farmor då fick ju uppfostra sin barnskara ensam. Hon var en livlig och intelligent kvinna, men höll ett ganska hårt regemente. Bland annat så skulle de kunna katekesen utan till innan de började skolan. Och min far försökte streta emot lite med, han ville ägna sig åt annat som var roligare, men då fick han ta av sig svångremmen och få smaka den då, så att han förstod att det var allvar, att de måste lära sig ordentligt så småningom kunde katekesen. Och det visar ju att det hade en väldig nytta med sig på det viset, att de var vana att lära sig utan till och på annat sätt övade upp deras tankeförmåga, så att de klarade sig väldigt bra i skolan och fick en god utbildning för den tiden. Min far fortsatte med lantbruksstudier och var en tid bokhållare på Erstavik hos Peter Sens. Och sen köpte han tillsammans med en äldre bror en liten gård som heter Eneby utanför Vadstena i Östergötland. Och när den äldre brodern Carl Gustav hade gift sig och bildat egen familj, så återvände han till vadet och hjälpte min farmor som då hade blivit ensamstående och fortsatte där och drev lantbruket. Men jag återgår då till deras uppväxttid och som sammanföll då med Dalares historia på så sätt att Dalare blev ju bebyggt och blev uppmärksammad som badort av de stockholmarna som hade råd och intresse att ha sommarställen. Man kan säga att det sammanföll med det kulturella i på så sätt att de familjerna som bosatte sig där först, de hade ju goda förbindelser kulturellt sett med den tidens män, målare och skriftställare och så vidare. Det var ju det som kanske betydde mest, det var ju att familjen Bonnier vart bofasta där ute. De var med de första som hade ett ordentligt sommarställe som låg centralt i samhället och som var stort nog att de kunde ta emot gäster.
Var låg detta första Bonniers?
Det låg i närheten, det låg mitt för vadet uppe på höjden av det centrala Dalarö med utsikt över
åt båda håll. De såg segelleden söderut och Dalare, Vadviken och den här lilla gården Vadet var, såg de åt från andra hållet.
Det låg alltså på höjden till höger om Odensvägen?
Ja, det låg på Torsvägen. Jag vet inte om den heter Torsvägen på den tiden, men nu heter den Torsvägen. Och sen ligger Baldersvägen nedanför som går efter segelleden bort emot Smådalare. Och de hade tydligen gäster varje söndag, varje veckoslut. Och där passerade den tiden skriftställare i tur och ordning som gäster. Och de skulle ju ha, de var ju beroende av att få tag i mat inom det fanns inga frysskåp på den tiden och kylskåp, utan de var beroende av färskvaror. Och vi kunde ju vanligen leverera färskvaror i form av kött och ägg och mjölk och grädde och så vidare, som skulle, det var ganska bråttom ibland när de skulle ha varor med några timmars varsel. Och det gjorde att vi blev, vi lärde känna varandra ganska ingående. Vi var med de första som hade telefon på den tiden, och fru Barnier ringde till min mor och de gjorde upp planer på hur det skulle kunna ordnas med leveranser utav det som behövdes. Och sen fick vi som var barn, vi fick gå med de där varorna och lämna i köket där uppe. Och då det visade sig att utav att Bonniers hade stor släkt, eller blev ganska stor släkt så småningom. De bodde i närheten. Om vi till exempel tar familjen Thiel. Jag kan inte säga exakt nu hur de var släkten. De bodde i en stor villa alldeles intill där. Och det var, jag tror han var grosshandlare Thiel, och det var väl det.
Så det var inte Ernest Thiel, banker.
Ja, jag vill minnas att han alltså kallas för grosshandlare. Men det var han, det var väl han som skapade Thielska galleriet. De bodde på Djurgården och det är väl bodde väl där Thielska galleriet är nu. Och jag för mig att Bonniers också bodde på Djurgården på den tiden. Jag är inte alldeles säker på det. Sen var ju Hjalmar Bergman som också blev släkt, som bodde på en holme där, Segelholmen vill jag minnas. Många. Och sen de här,
han var ju ingift i,
ja, i Bonnierska familjen. Och sen var det de här författarna nu, skriftställarna och även konstnärer. Carl Larsson var ju också gäst hos Bonniers. De
Det var stående att de skulle ha söndagsmiddag där. Och säkert då när de bodde på Dalarö och kom som gäster dit ut, så var de ju inneboende i det där ganska stora huset under den tiden. Och då skulle de förströelse då, så skulle de ju ut och se sig kring i trakten, och då kunde även vi stå till hands med att ge skjuts då med så kallade vörstar. Det var vagnar där man satt emot varann. I en vörst kunde sitta fyra på varje sida, så att det kunde åka åtta personer i. Man gick upp på en trappa bakifrån och hade en liten grind som man öppnade. Den hade ju en lite mindre vörst där det var tre som satt mitt emot varann. Och då skulle de åka då någon mil eller någonting sånt i olika riktningar på söndagarna. Och då var det ytterligare ett sätt då där vi lärde känna dem närmare genom de där skjutsningarna. Sen om jag skulle tala lite om, gå tillbaka då till min fars ungdomstid på Dalarö. Det fanns ju ett societetshus. Först var det ju hotellet då som var livligt frekventerat på den tiden. Men sen societetshuset som ligger lite längre upp i samhället, där var det ju en träffpunkt mera kanske på vintern för de inneboende Dalaröborna. Och de tog ju upp en del manér efter de här kulturpersonerna som de hade umgåtts med på under sommarhalvåret. Och som exempel så så festade de lärde sig att dansa frances, och de skaffade sig förmodligen ganska fina garderober, både damer och herrar. Efter min far så hängde det en hel lång garderob med kostymer som han utav olika slag. Som han hade vid de där festerna. Och jag förstår att de hade väldigt trevligt. Det var ju, Dalarö var ju en betydande plats på den tiden genom tullväsendet och med lotsarna. Då på den tiden så gick ju trafiken med mindre fartyg som gick alldeles intill i den gamla segelleden förbi själva Dalarö samhälle.
I själva Dalaröström, ja.
Dalaröström, ja. Mm. Och det var ju många lotsar, 10-15 stycken, och kanske hälften så många tullvaktmästare, och där var ju även tullinspektör som bodde i det där gamla fina tullhuset. Och det gjorde att det var ett livligt umgängesliv på vintrarna, och de hade ju goda förutsättningar att kunna ha det trevligt tillsammans. Och jag minns att de var väldigt De var väldigt sirliga i sitt uppträdande. Och de talade ett vårdat språk och de liksom ville visa att de kunde vara, de ansågs för att vara lite finare än landsbefolkningen som bodde på landet. Men vi som bodde alldeles intill där, min far och hans bröder, de var med i deras umgängeskrets och hade väldigt nytta utav det här trevliga umgänget. Min far var förlovad med en vaktmästardotter en tid. Hon gick på kurser och skulle utbilda sig för att bli lantbrukarhustru, men sen tyckte hon i alla fall att hon inte passade för det, så att de upplöste förlovningen och min far träffade min moder efter något år. Och de, man kan säga det att de vackra flickorna uppifrån landet där kring Östränning kyrka och så vidare, de blev inbjudna till de här balerna på hotellet och societetshuset. Ibland så min mor blev förmodligen bekant med min far under en sån där bal.
Var det brist på unga damer i Dalarö?
Ja, brist vet jag inte, men de ville väl se andra ansikten ibland.
En fråga om urval kanske.
Var det frågan om urval? Ja, hur ska jag säga nu då? Ja, det var ju det här umgängeslivet fortsatte väl i de här formerna fram emot första världskriget. Det blev ju en milstolpe i mycket, särskilt för Dalare. Efter första världskriget så blev det i, då blev det inte samma struktur på samhället längre. Det blev andra kommunikationer. Då kom det ju så småningom en landförbindelse till i form av en lastbil med bänkar på, så skydd på sidorna till en början, och sen kom det ju biltrafik och så vidare, att då blev ju den där isolerade tiden, den var ju, gick ju bort då. Man får nog säga att vintertiden så var ju Dalarö och alla samhällen som låg på ett visst avstånd från Stockholm, de blev ju ganska isolerade på vintern. Men vi hade, det var ju endast skjuts med häst och slede eller häst och vagn då, som var alternativ till båtförbindelse. Och när båtarna hade blivit infrusna på vintern, så kördes det med häst och slede till Saltsjöbaden på isen över fjärdarna, Grenöfjärden och Erstaviken och de hette, och sen så åkte de tåg vidare. Jaha. Till Stockholm. Och min far ombesörjde den där skjutsningen. Men, även varor till affärerna gick på det viset till en del. Att, min mor påstod att min far förkylde sig på de där saltsjöbadsresorna så att han fick lunginflammation och så småningom dog. Och det förstår man att det måste vara väldigt påfrestande att ställa upp och göra de där skjutsarna många gånger i svårt väder. Och ibland var isen svag och de skulle genom Stångsundet, där var det ju mest, då måste de åka upp på ena strandkanten med sledarna och sen åka ner där det kommer fast is igen för att komma vidare bort till Saltsjöbaden. Om jag ska nämna lite mer om de här förbindelserna då på vintern då som vi måste hjälpa till med där. Det var även fiskare, om vi tar en sådan familj som familjen Larsson här på Aspö, de måste ju var beroende av att sälja sin fisk även om sjöförbindelserna var brutna. Och då drog de, då måste vi hämta deras fisk nere vid bryggan. De drog antagligen på kälkar över så de kom i land vid Dalarö. Och sen lastas det i slede på kvällen och sen fick de ligga på köksgolvet på en fårskinsfäll till var tid att åka till Stockholm ungefär vid 12-tiden på natten började de knalla iväg och Stockholm till. Och så
de skulle alltså in med fisk och sälja i Stockholm.
Det var enda utvägen här på vintern att kunna bli av med fisken. Och sen var det naturligtvis returvaror då som skulle med ut, så att det var last både fram och tillbaka. Och den där skjutsningen med häst nu, det pågick under hela första världskriget. Då var det ju mycket lotsning. Vi fraktade ju massor av järnmalm och så vidare till Tyskland och det var kö på fartyg vid Dalarö. De samlades där ibland i konvojer och så vidare. Och alla skulle ha lots och de här lotsarna de skulle tillbaka då till sina hemorter, Stockholm eller landsort, och då fick vi skjutsa till Västerhaninge eller till Handen och så åkte de vidare då med tåg till Stockholm. Men sen då när bilarna kom igång något år efter sedan kriget hade slutat, då var ju den här isoleringen bruten till som öborna var utsatta för hela vintrarna. Och då blev ju väldig ändring i på vad ska jag säga, hela strukturen på Dalarö. Den här umgängesvanorna nu som jag har talat om förut som pågick fram till första världskriget, det upphörde ju i och med att människorna blev mer blandade på något sätt och det blev det passade inte att leva på det sättet längre som de hade gjort förut.
Du nämnde om en
vinterförbindelse mellan Dalarö och Saltsjöbaden. Fanns det sommarförbindelser också?
Ja, det fanns båtförbindelser till Saltsjöbaden. Och det gick flera turer. Jag vill minnas att det var två turer i vardera riktningen. Och om man jämför med vad som fanns på den tiden, så var det ju utomordentligt fina förbindelser med det avståndet som i alla fall är till Stockholm. De kunde ju fara på morgon och uträtta ärenden och komma tillbaka med kvällsturen. Och det fanns en brygga som kallas för Vadviksbryggan, innersta delen av Vadviken, vid alldeles nedanför Torsvägen. Så den här familjen Thiel till exempel, de hade bara några hundra meter nedför backen till den där bryggan. Och det måste ju ha varit en bidragande orsak till utvecklingen på Dalarö, de här goda sommarförbindelserna till Saltsjöbaden.
Ja, naturligtvis.
Och det var ju övervägande delen av persontrafiken som gick den vägen. Den tyngre varutrafiken som inte var så bråttom med, den gick ju alltid yttre vägen från hotellbryggan och direkt till Stockholm.
Och det användes förstås av den fasta ortsbefolkningen också, den här förbindelsen.
Ja, men den upphörde ju i och med att stockholmarna flyttade in då på hösten. Då fanns det inget underlag för mer än en förbindelse, så att då upphörde den här Saltsjöbadstrafiken.
Sen, jag tänker på till exempel Sandemar hade väl behov av förbindelse med huvudstaden, täta förbindelser. Använde ja, de den här?
Ja, brukspatron Branhjelm åkte med sitt ekipage ner där och det var en plan framför bryggan där de kunde vända med fordon och stå och vänta till båten hade lagt till och så vidare. Vi som barn var ofta där nere och såg när båten kom och särskilt då på kvällarna i augusti, då strök båten efter vassen där nedanför vadet och lagt till vid bryggan. Det såg så väldigt trevligt ut.